Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, och som vanligt är du varmt välkommen till vår podd Babys podcast med mig, Carina Barnmorska, och partner in crime
Rebecca, gynekolog.
Och idag, Rebecca, har vi bjudit in en barnsjuksköterska, Josefin Janke, för att vi ska prata mer om bebisen och föräldrars första tid. Kommer du ihåg den där första tiden med dina bebisar?
Jag gör det, trots att det är ju ganska många år sedan som de var små, i alla fall de stora. Men det där sitter djupt inpräntat. Och hur förvirrande och kaosartat det var i början.
Men du, den tiden, den kan ju vara otroligt härlig, skör, underbar, omtumlande med mera. Tid ju.
Mm. Mm.
Och vet, precis. Och du har fler barn än vad jag har. Men alltså för mig så var det en väldigt härlig tid. Det var en väldigt lugn tid. Jag kände mig väldigt trygg som förälder. Och jag kommer inte ihåg det här. Och det kanske är den goda förträngningen som har gjort det. Att man inte kommer ihåg kaoset. Men nej, det sitter djupt i mig, och det är juletid när jag får barn och den tiden med allt härligt runt omkring. Alltså det är för mig en bra känsla i kroppen. Mm. Men som sagt, vi vet att den är olika för alla. Och vi vet att om där ute, Rebecca, har många frågor om den här första viktiga tiden, som då är såklart olika för oss alla. Så att vi bjuder in Josefin alldeles strax. Så hallå Umeå och Josefin Janke, välkommen.
Ja, men tack så mycket.
Det är så himla fint att du är med oss för att prata om det här som vi inte har full koll på. Du har ett viktigt jobb att ta över där vi lämnar, alltså cirka några timmar, några dagar ska vi väl säga, cirka 7 dagar efter födseln med den här nyfödda bebisen och även en nyfödd förälder. För du jobbar ju på, du är barnsjuksköterska och du jobbar på BVC. Jag vet att du är nu föräldraledig, med grattis till nummer 4.
Men tack så mycket. Ja, distriktssköterska är jag. Man kan, när man jobbar inom barnhälsovården på BVC, kan man antingen vara barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Precis, och vi träffar ju föräldrar och barn ungefär när de har blivit en vecka gamla, som du säger.
Ja, precis. För det är där vi släpper, om man kallar det så, vårt ansvar. När man går hem från BB så erbjuder man ju på de flesta ställen och för de flesta ett återbesök inom några dagar. Och det är ju olika tid som man ligger där på BB efter födseln. Och efter det här återbesöket så det är där du tar över.
Då skickas det ett meddelande till BVC så att vi får reda på att barnet är fött, och sen så tar vi kontakt med familjen och bokar in ett första, ofta hembesök då.
Ja, men visst är det så för de allra flesta att man åker hem till familjen?
Mm. Det kan nog se lite olika ut i olika delar av landet beroende på resurser och sådär, men intentionen är absolut att alla ska få ett hembesök när barnet är ungefär en vecka gammalt. Och det är både om det är första barnet eller om det är man har barn sedan tidigare i familjen, så ska man fortfarande få ett hembesök.
Mm. Mm. Och det är ju jätteskönt på de ställen där det funkar med det här första hembesöket, så att man slipper gå ut med sin bebis. För det kan vara mycket runt omkring. Alltså bebisar ser ju olika ut, och föräldrar också för den delen.
Mm. Ja, det blir lättare att få till en stämning i hemmet där föräldrar kan ställa de frågor som de har. Det är lättare att se om man ska hjälpa till med en eventuell amning, så är det ju lättare att föräldern får sitta i sin egen soffa och amma till exempel än på en stol på ett kontor och så vidare. Så att, och de kan ha funderingar om säng och skötbord och bilbarnstol och liksom sånt. Så det är ju betydligt mycket lättare i hemmet att liksom kunna hjälpa till.
Mm. Vilken är den allra vanligaste frågan du får vid det här första? Har du fått statistik?
Ja, nej. Jag har inte en specifik exakt fråga så där, men alla de vanligaste frågorna handlar ju om huruvida någonting är normalt eller inte.
Mm.
Men det kan ju vara olika saker som föräldrarna frågar om. Men oftast är det här, ska det vara så här? Är det här normalt? Är det här vanligt? Så kan det handla om hudprickar som barnet har. Det kan handla om hur naveln ser ut. Det kan handla om hur mycket de sover. Hur ofta de vill amma eller äta och ja, så vidare. Men oftast en fundering kring, ska det vara så här? Är det här normalt?
Mm. Det måste ju, tänker jag, det måste ju vara svårt att svara på. För normalt... Alltså, vad är normalt? Det är ju små individer, de där små filurerna som har kommit till vår värld. Det måste ju vara väldigt individuellt.
Ja, man kan ju svara på om att någonting uppfattas vanligt eller att man har sett det många gånger förut till exempel. Och så brukar det ofta lugna föräldrarna. Att det är inte bara deras barn som beter sig på det sättet. Liksom.
Men du, det här första mötet, det är ju en stor omställning att bli förälder.
Mm.
Och få ett barn. Vad tänker du att den viktiga första informationen består av?
Det handlar väl om att man samtalar med föräldrarna om just den här första tiden, att det är så speciellt. Och att det liksom är någonstans att man får acceptera att den första tiden handlar allting om den nyfödda bebisens behov. Och det är liksom inte så som föräldraskapet kommer se ut för alltid, utan för många kan vara ganska överrumplade och känna sig som, oj, vad har vi gett oss in på? Ska det vara så här? Liksom. Mycket beroende på vilket barn man har fått, såklart. För en del bebisar har ju stora behov, de skriker mycket och liksom, föräldrarna upplever att de kräver mycket i föräldraskapet av dem. Liksom så. Medan andra barn är väldigt, en del nyfödda barn är väldigt lugna och liksom lätta att vara förälder till, eller vad man ska kalla det. Men i de fall där det kräver mer av föräldrarna, att de förstår att det, liksom, det är en speciell tid i början. Man kommer landa i det. Det kommer kännas lättare om ett tag.
Men du sa barnskrik, och det har jag en känsla av också. Nu lämnar jag ju över. Jag jobbar ju dels med födslar och sen på under BB-tiden också, men det där, just vi pratar barnskrik, vad betyder det? Där vet jag att det dyker upp många frågor redan första timmarna, första dygnet. Vad betyder det här skriket? Hur ska jag tolka det? Vad säger du? Vad betyder barnskrik? Ter de sig olika? Och kan det vara så att jag ska lämna det där, eller vad ska jag lyssna till?
Efter ett tag så kommer ju alla föräldrar att börja höra lite skillnad på olika sorters skrik. Och då lär sig föräldrar att, ja, men när de skriker så där så brukar det betyda att han är trött. Och när han skriker så där så betyder det att han är hungrig. Och när han skriker så där så, ja, då vet han nog inte riktigt vad det är för någonting själv. Liksom. Och så att man lär sig skilja ut olika skrik. Så att från början så handlar det ju om att bara testa sig fram som förälder, att se till att barnet får de grundläggande behoven tillgodosedda. Om ett barn skriker så kan man ju prova om det är hungrigt, om det vill amma eller få flaska beroende på vad man ger. Om det inte verkar vara hungrigt så kan man ju prova om de bara vill ha närhet, om de bara vill ligga mot famnen, och hjälpa dem att somna om de verkar trötta och sådär. Så man får ju som prova sig fram och se vad skriken betyder, och det brukar ju bli lättare och lättare ju mer man liksom lär känna varandra.
Man skapar ju rutiner runt omkring det också, som allt annat, men många säger att min mamma eller min svärmor har sagt att barnet kan visst behöva ligga där, att skrika behöver inte ta upp barnet. Det går ju emot min natur kan jag säga. Men vad säger du som jobbar med de här små?
Självklart så finns det inget som säger att ett barn behöver liksom öva sig på att ligga och skrika. Det finns inget i modern forskning eller teori kring det som säger att det skulle vara bra för barnet på något sätt. Så att man kan ju aldrig trösta ett barn för mycket. Däremot så kommer ju nästan alla bebisar, oavsett hur bra föräldrarna är på att trösta barnet och hur snabba de är på att tillfredsställa alla behov och sådär, så kommer ju bebisen att skrika i alla fall. Så att lite skrik kommer man ju som aldrig undan. Och självklart så är det inte farligt för ett barn, säg att föräldern till exempel ska gå och kissa på toaletten och barnet vaknar i vagnen och börjar skrika, alltså då är det ju inte farligt att det skriker i 10 sekunder innan man kommer dit liksom. Man behöver inte vara rädd för att barnet skriker, men man ska ju inte medvetet, det är aldrig en fördel att medvetet lämna dem och låta dem skrika så, utan det är ju tvärtom väldigt olämpligt att göra såklart.
Mm. Det är jätteviktigt det här du säger, tycker jag faktiskt. Och det är ju inte fel på föräldern att barn skriker, utan oftast så är det ju ett behov som barnet har och meddelar sig på det här sättet.
Och i perioder kan det vara så att barnet skriker fast man tillgodoser alla behov. Man har gjort allting man kan och barnet skriker ändå en period. Och då får man ju inte tänka som förälder att det skulle vara skadligt för barnet eller att man gör liksom att man är dålig förälder för att man inte kan trösta det och sådär, utan bebisar skriker ju mer eller mindre, det gör de ändå, fast man gör allting liksom rätt som förälder så. Och det är ju inte skadligt, men däremot att medvetet lämna och låta ett barn skrika är ju alltid fel.
Ja, men den där lilla magen kurrar och ter sig ju i början. Den börjar ju att arbeta efter att när man har legat då i magen och fått sin näring via moderkakan, så får man nu mat på ett eller annat sätt och tarmar börjar jobba. Och det här kan ju bli både gasbildande och jobbigt för bebisen. Och man uttrycker ju det då med att gråta, att skrika. Och det kanske inte är någonting man många gånger kan försöka med massage och hålla upp och närhet och så vidare, men det går ju över av sig självt.
Jo, att skrika är ju barnets liksom sätt att kommunicera, det får man ju aldrig glömma. De har ju som inte något annat sätt att berätta saker för föräldrarna, så att allting. När det skriker så betyder ju inte det alltid att det är alldeles fruktansvärt, utan det kan ju också vara att det en fys på tvären som gör att det gör lite ont i magen, men sen släpper det och sådär. Så att det kan vara en oro i kroppen, det kan vara någonting som inte känns bra för barnet. Det är ju barnets sätt att kommunicera, att skrika.
Och man får nog komma ihåg det att barnet vet ju inte heller riktigt själv vad det är som är fel. Den har ju liksom ingen referensbok med sig, så att den känner väl bara att någonting är inte bra, men om det är hunger eller magknip eller jag fryser eller jag är blöt i byxan, det vet den ju inte i början, så att där får man ju bara ha lite tålamod. Jag brukade känna att det var som en sån här checklista som man skulle gå igenom, liksom prova allt först. Vill du ha mat? Vill du kramas? Vill du ha en blöja? Liksom. Man fick jobba sig igenom hela den här listan med vad kan du vilja nu då, lilla vän?
Precis. Men, så.
Kloka och kommunicera på det sättet. Och ibland när man har gått igenom hela det där artilleriet och gett extra mat och bytt den där blöjan och allt annat, så, och det ändå inte är bra, då får man trösta och hålla nära, och det kanske bara, det är inte så bara, men är den där fisen på tvären som du sa, Josefin.
Och det allra vanligaste är att barnen är ledsna en stund på kvällarna. Så det kan ju vara något som är viktigt att informera föräldrar om när man träffar dem. Att de kan förvänta sig att det är en period på kvällen när det är liksom lite mer svårtröstat och barnet är lite mer skrikigt. Fast man då har gjort allting enligt den här checklistan innan. Det som man brukar kalla kvällsoro.
Och varför är det mer på kvällen?
Jag tror inte man vet det riktigt. Det finns ju ingen liksom exakt till vad det är som händer i barnet eller sådär, men man har observerat att det är så för de allra flesta bebisar, att de kan vara lugnare under dagen och sen på kvällstimmarna, olika vilken tid, men att det är några timmar där det är mera oroligt. Det verkar liksom som att barnet har mer magknip, de vill amma oftare, de rör sig oroligt, de gnyr eller skriker och sådär, och har svårare att bli tröstade.
Mm. Och då sammanfaller ju det ofta med att på kvällen är ju föräldrarna också tröttare.
Ja.
Så det blir liksom en liten ond cirkel. Mm. Jag vet att vi pratade om när vi fick vårt första barn att det var, min man sa så här, han känner av att du är trött och stressad och så skriker han av den anledningen.
Mm.
Så han bara tog grabben och så sa han så här, nu går du och lägger dig för du utsöndrar något liksom som får honom att skrika. Det kanske var lite taskigt sagt, men då gick jag och gömde mig, och sen tog det inte så lång stund så blev det tyst.
Mm.
Där ute, för min man har ju barn sedan tidigare, så att han hade ett annat lugn.
Mm.
Liksom. Han lät sig inte stressas upp av det där skriket på samma sätt som jag gjorde.
Men det är väl två saker. Ja.
Ja, men där tänker jag de här egna behoven som nybliven förälder också. Ja. De är ju väldigt viktiga att tillgodose. Och faktiskt kunna, du är good enough oavsett. Men det här att kunna i den stunden kanske lämna över till en partner, till en anhörig, till någon annan som kan trösta barnet eller bara hålla barnet och vara med barnet en stund medan du går och duschar, kissar, vilar, vad man nu förmår sig att göra i den stunden. Men att försöka att se att barnet har det bra ändå, jag har haft barnet hos mig typ 22 timmar, jag går och vilar i två av de här 24 dygnets timmar. Det är jätteviktigt att man inte glömmer bort sig själv och tänker på sig själv och faktiskt peppar sig själv med att du är så himla bra som förälder oavsett. Och ännu bättre om du tar på dig ögonbindel och öronproppar och går och vilar en liten stund.
Mm. Just om man är två föräldrar, att man passar på att turas om. Att det är liksom, för det kan också bli att för en del att men barnet vill helst vara hos sin mamma, det är lugnast om du har nära till amningen om det ammas till exempel och sådär. Men att, som du säger Karina, att man måste nästan då aktivt ta beslut om att ändå dela på det. Att man behöver den där avlastningen även om man kanske inte själv känner av det alltid. Mm.
Nej, och jag ska säga, första tiden efter att man har fött, då gör ju hormonen att man är lite spidad ibland. Alltså att man känner inte av att man egentligen borde sova. Eller man känner inte av hunger och törst på samma sätt heller. Det är bara som att kroppen spidar runt.
Mm.
Och då är det svårt att komma ihåg det här med att man har egna behov också. Hur ska man komma ihåg det?
Ja, men det är jätteviktigt som du säger, för det som kan hända är ju att man är lite sådär speedad de första veckorna och sen därefter vecka två så får man en ganska hård kraschlandning där man känner att man klarar inget, alltså man är så trött och man är så ledsen, man klarar ingenting mer liksom när det här första adrenalinet liksom har gått ur kroppen sådär. Och det är ju, för att få en lite mjukare landning så kan det vara bättre att se till att man får sina behov tillgodosedda då tidigare, även som förälder, inte bara på att fokusera på barnets behov utan även på vad man faktiskt behöver för att må bra som förälder. Jag tänker att det är klurigt, men en bra sak kan ju vara att tänka på det redan innan barnet är fött. Sen vet jag att det är jättesvårt, för man har ju som, när man är gravid så är ju som förlossningen liksom målet. Det är mållinjen. Och i själva verket så är ju liksom målet med graviditeten är ju att man ska få barn, att man ska bli förälder egentligen. Men det är ändå som att om och om igen ser man hur liksom föräldrar ser mållinjen som förlossningen och sen därefter så får det bara lösa sig själv ungefär. Men det kan vara bra att ha en liten plan kring den första tiden redan tidigare. Hur kan man göra för att liksom få till den här vilan, för att se till att man äter ordentligt? Kan man förbereda saker? Kan man laga mat i förväg och stoppa in i frysen så det alltid finns mat hemma som man kan äta även om man inte känner sig hungrig? Kan man ha bestämda tider där man går och lägger sig och vilar en stund och liksom där den andra föräldern tar barnet en stund så man alltid går och lägger sig och vilar en stund mitt på dagen till exempel och så. Hur mycket saker planerar man in i tillvaron till exempel så att man verkligen ger utrymme för vila och återhämtning? Och har man andra viktiga vuxna runt omkring som kan hoppa in och avlasta på något sätt med att laga mat eller vara med barnet eller liksom fixa andra saker som behöver fixas i hemmet och sådär. Att man tänker igenom det liksom lite innan, just för att man ska få de här grundläggande behoven ändå tillgodosedda som förälder.
Mm.
Slippa den här hårda kraschen av att man håller ihop och orkar allt och sen så går det liksom inte längre.
Mm. Jag tycker att det är superbra det du säger, Josefin, att tänka på det innan, men också kanske samtala med sin partner eller de som man har runt omkring sig, att man blir påmind. För när man är trött och nybliven förälder, då kanske de där tankarna ändå försvinner. Så att, att man har samtalat runt det, att jag behöver påminna, sätta upp post-it-lappar där hemma. Nu behöver jag äta, jag behöver dricka, jag behöver gå på toa, jag behöver gå och duscha, jag behöver vila. Alla de här basala behoven som vi alla har. Det är så viktigt att vi får dem. Vi kanske inte behöver duscha då varje dag om det inte funkar. Det kanske räcker med varannan. Men det finns andra behov som vi absolut behöver för att få energi och ork. Och det är väldigt viktigt att tänka på redan innan.
Mm. Ja, som jag menade då absolut inte att man bara skulle tänka det kring det, utan absolut att man ska prata med sin partner, kanske med andra viktiga runt omkring, och man kan till och med skriva ner som en plan kring den här tiden faktiskt, att man har en punktlista med de allra viktigaste grejerna som man sätter upp som en påminnelse till sig själv och till resten av familjen.
Det är bra, det är mycket bra. Men du, det finns ju också, alltså barns behov av närhet är ju många gånger total när de är så här nya och vi pratar ju otroligt mycket om redan på förlossningen och vidare sen på BB, behovet av hud mot hudkontakt. För där produceras, utsöndras, frisätts mycket bra hormoner, lugn- och rohormoner och bra hormoner om mamma vill amma, som producerar, driver ut mjölk, producerar mjölk och så vidare. Det här är ju superviktigt för huden är ju vårt största känselorgan.
Mm.
Och det vi vet är ju att barn har 5 gånger också tunnare hud. Den har inte en skyddsbarriär på det sättet som en vuxen har. Det har inte mognat riktigt, det är inte fullt utvecklat. Och inte bara för det, utan för av många olika anledningar så kan barnet behöva den här hud mot hudkontakten.
Mm.
I sjal eller bara vara där med filt runt omkring. Så, och där tänker jag huden också, hur sköter man ett barns hud? För det är ju frågan som jag stöter på många gånger på BB. Hur ska jag tvätta? Ska jag smörja? Och så vidare. Hur ser din information ut, Josefin, när bebisar är där en vecka eller något äldre?
Det är inte helt ovanligt att få frågor om till exempel hur ofta barnet behöver bada. Och inte för allt för länge sedan så badade man ju barn redan på BB och sådär. Men det är väl inget som man rekommenderar nu, utan det är bra att avvakta lite med det första badet för bebisen. Det är ju en fördel om de luktar ju som nyfödda bebisar, och det är en fördel för mammas hormoner om man vill amma för amningen och sådär, att liksom inte tvätta bort den här nyföddhetsbebislukten på en gång sådär. Och sen har de ju lite fosterfett på kroppen när de föds, lite eller mycket. En del har ju jättemycket och andra lite torrare i huden. Men det är ju en fördel att man inte tvättar bort det, utan man använder det fosterfettet och smörjer ut det. Det som man ska hålla koll på nyfödda är ju veck. Ofta är det ju som under armar, halsveck, ljumskar och sådär, så kan det bli lite irriterat. Speciellt om det är en liten knubbigare bebis som har liksom djupare veck. Och sådär. Så då kan man varje dag i alla fall gå igenom hela bebiskroppen och titta liksom om det är rodnat i något veck. Bakom öron, hals, armar, ljumska. Och så kan man titta på övrigt så att de inte har. En grej som är bra att kolla på egentligen, naglar på bebisar. De har ganska lätt för att få sån här nagelbandsinflammation. Precis där nageln möter huden så är det inte ovanligt att det blir som lite rött och ibland svullet och sådär. Och det är bra att hålla koll på. Naveln ska man ju hålla koll på. Man behöver egentligen inte göra någonting med navelstumpen alls. När man klipper av naveln så blir det ju som en vit geléaktig liten stump som så småningom liksom kommer torka ihop och bli alldeles svart i färgen, och sen så kommer den falla av. Och för de flesta faller det av ungefär efter en vecka, men det kan gå bara från några dagar till upp till 3 veckor. Och är det liksom fint och torrt där så behöver man inte göra någonting, men är det lite geggigt runt naveln och sådär så får man ju tvätta med ljummet vatten. Men det är bra att hålla koll på varje dag i alla fall att naveln ser fin ut. Och det man ska hålla koll på är ju att det inte blir någon rodnad runt huden, runt navelstumpen. Eller att det kommer allt för mycket liksom gulgeggigt från naveln eller sådär. Ja, och ögonen på nyfödd kan det vara bra att hålla koll på lite också. Så att de inte blir allt för geggiga och rodnade och sådär.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Den där huden, som vi sa, det är ju första försvarslinjen egentligen mot bakterier. Så det där vernixet, fosterfettet du var inne på, det är ju bra att vi inte badar bort det i början. Vi brukar rekommendera på BB att man väntar 5-7 dagar kanske. Man tvättar där det är smutsigt, om det är på huvudet och i stjärten, rumpan, när bebisen har bajsat. Och då brukar vi ju rekommendera liksom så okomplicerade produkter, om man nu ska ha produkter. Egentligen ljummet vatten om det räcker. Vi har ju jobbat med, många har ju våtservetter av olika slag. Vi har jobbat med ett par ekologiska sådana som nästan bara är vatten. Water wipes, som vi vet funkar bra. Sen vet inte jag vad du tycker om att smörja in barn efter att man har tvättat rent, Josefin. Vad säger du till föräldrarna om det? Smörja eller inte smörja rumpan?
Grunden är väl att, som du säger, att använda så lite produkter som överhuvudtaget. När det gäller huden så behöver man ju oftast inte smörja, och speciellt inte om man badar lite mer sällan, för då störs liksom inte huden, utan då blir den inte lika torr, och då behöver man oftast inte någon fukt på huden heller. Vill man använda någonting så är ju en oparfumerad babyolja egentligen det som är grunden. Och rumpan behöver man inte smörja liksom förebyggande heller, utan det är ju i så fall om man ser att det blir rött så kan det vara bra med en fettskyddande kräm. Men grunden, om det blir rött i rumpan och så där, är ju att byta blöja lite oftare, att hålla det, att låta det lufta och torka ordentligt emellan och sådär. Så att som grundnivå behöver man egentligen inte använda några produkter överhuvudtaget. Och om något, möjligtvis en oparfumerad babyolja bara.
Vi brukade alltid säga, eller vi brukar säga, att det man använder, om det är produkter eller våtservetter eller vad det är, så ska du själv kunna liksom stoppa det i munnen. Du ska kunna äta produkterna. Det ska vara så rent och ekologiskt och oparfumerat som det bara går. Och det vet jag, de här water wipes, de funkar väldigt bra.
Det går också jättebra att göra egna våtservetter, bara med lite, man köper sådana här pappers torra pappersservetter som är för bebisar, tvättservetter, och så häller man på ljummet vatten och lite oparfumerad olja, eller möjligtvis kokosolja kan vara bra också.
Man får en liten droppe olja, men de ska ju vara väldigt mjuka i sig. Precis. Så att man inte nöter. Det är väl viktigt för att inte få den här rodnaden på bebisens hud. För det kan ju ändå vara så att ibland så ligger blöjan där ett tag, även om vi försöker att byta ofta.
Ja, och det är ju inte ovanligt att man ska ju inte bli rädd om barnet blir liksom rött kring blöjregionen, utan det är ju väldigt vanligt. För nyfödda bajsar ju väldigt ofta. Ofta när de kommer igång med det här gula mjölkbajset efter att allt mekonium har liksom lämnat tarmen, så bajsar de flesta nyfödda väldigt, väldigt ofta. Det är som att varenda liten prutt så kommer det med lite bajs, och det kan ju vara liksom 20 bajsningar per dag. Och det gör ju att bajset som ligger där liksom irriterar huden i rumpan. Så det är ju omöjligt att alltid vara så snabb och hinna byta blöja, så att det aldrig liksom uppstår någon rodnad. Så alltså man ska inte känna att man har misslyckats på något sätt om barnet blir lite rött. Liksom. Och då kan det ju vara bra att använda någon skyddande kräm. Och skulle det vara så att det blir liksom väldigt rött och irriterat och ser lite ut som eksem i rumpan och sådär, då får man ju lov att fråga på sitt BVC.
Men det är ju där du kommer in och kunna ge tips och råd när man kommer till dig. Första dagarna kan jag väl backa tillbaka och säga, eller första timmarna, första dagarna där på BB. Där är det ju inte alltid så att bebisen bajsar väldigt många gånger. De har ju det här mekoniumet som ligger i tarmen som man bajsar ut. Men ju mer mat man får i sig, ju mer frekvent, ju mer ofta kommer det här bajset sen. Och i början där så ändrar det färg. Så att bli inte heller oroliga om det inte är så att ditt barn bajsar 3-4 gånger första dagarna. För det är inte alla bebisar som gör det. Medan andra kanske gör det mer ofta. Så det finns väldiga olikheter där.
Precis.
Eller variationer.
Och jag tänkte lite mer där en vecka fram i tiden eller två.
Exakt, det är din tid. Ja. Och det är den vi pratar om mer ofta.
Här måste jag få flika in en fråga just om det här mekonium. För det har jag väldigt starka minnen från mekonium incidenterna på BB. Det är ju jättesvårt att få bort med bara vatten. Tycker jag. Det är ju som tapetklister. Josefin skrattar åt mig nu. Finns det något tricks för att få bort det? Det slutade med att jag fick stoppa in hela bebisen under vattenkranen och stå och gnugga, men...
Ja, babyolja är väl det enklaste att använda där också, skulle jag säga.
Ja.
Eller vad tycker du, Karina?
Ja, alltså jag brukar ju ta... Det är inte så lätt för nyblivna föräldrar, framförallt då första barnet, att göra det jag gör. Men jag har en härlig temperatur på vattnet och så stoppar jag faktiskt bebisen med rumpan under kranen. Och bebisen brukar gilla det jättemycket, för den är ju nyutkommen ur det här fostervattnet. Så att den känner igen liksom och tycker det är mysigt när det kommer ljummet vatten mot kroppen. Det är det bästa. Jag brukar ta en sån här ta handen eller ta en mjuk i, när kranen då har lite ljummet vatten rinnande, så brukar jag ta en mjuk tvättlapp, så att man får bort det här som sitter verkligen, som du sa Rebecka, som tapetklister på rumpan. Det kan vara jättesvårt, så att nöt inte där, utan ta ljummet vatten och en mjuk tvättlapp, ta lite fin ekologisk olja om du behöver det, som kanske löser upp lite först, och ta lite i taget där, så att man blir av med det här på ett väldigt varsamt och försiktigt sätt. En sak som jag skulle vilja säga är att många undrar när vi pratar bajs, och då vill jag säga om kisset också. Det syns ju inte så ofta på blöjorna. Det blir en markör på blöjan som färgar sig från att markören är då linjen är gul till grönblå. Men det vi får många frågor om är ju när jag ser någonting som kan likna blod på blöjan. Och det kan vara något dygn efter att barnet är fött. Och det ser du säkert också, Josefin. Och då blir man jätterädd, skraj som förälder, och tror att mitt barn blöder från underlivet eller från rumpan. Och så är inte fallet, utan det här röda, rosa, det är saltkristaller som kommer med första, bland det första kisset som kommer. Så det är helt naturligt och helt ofarligt. Nu har jag sagt det.
Och när barnet sen blir lite större så blir ju kisset egentligen vattenfärgat. För en bebis som får i sig bra med mat och sådär, som är en vecka eller äldre, så där, då kissar det ju liksom mera vanligt kiss, och det är ju snarare att det är mindre färg på det. Eller så, det är nästan helt genomskinligt och vattenfärgat.
Mm. Men du, vi pratar huden som ett känsloorgan och kroppens största. Det är klart att vi har det här behovet av hud mot hud.
Mm.
Vad är dina rekommendationer där, och på vilket sätt?
Ja, alltså det är ju någonting som det här med närhet är ju någonting som de flesta föräldrar funderar mycket på. De upplever ju att barnet har liksom ett enormt närhetsbehov som de kanske inte riktigt är beredda på. Och på BB får man ju information om vikten av att ha barnet nära och hud mot hud och sådär. Men det är ju någonting man kan fortsätta med även hemma sen liksom. Där kan jag väl känna att vi har en roll att spela. För ofta är det ju när man kommer hem från BB så klämmer på barnet, eller då har man på kläder på barnet och så glömmer man lite bort det här liksom första som man har haft de första dygnen. Men har man en orolig bebis som är ledsen och sådär, så kan man ju absolut fortsätta med hud mot hud många veckor eller månader framåt liksom. Det är ju någonting som är lugnande både för barnet och föräldern, som barnet mår bra av. Men det här med att de vill vara nära hela tiden, det finns ju liksom bra förklaringar till det. Det är ju inte något konstigt att barnet vill vara nära hela tiden. Så det är någonting som man behöver påminna föräldrarna om också. Och dels det att barnet alldeles nyss var inne i magen under graviditeten. Och då var de ju nära 100% av tiden. De var ju så nära som man aldrig någonsin kan känna sig så nära igen. Liksom. Och dels det att det då är en omställning för barnet när det föds, så att det såklart känns läskigt när man inte har en annan kropp intill sig liksom. Men sen är det också den här viktiga liksom evolutionära biten som föräldrar kanske inte alltid tänker på, att barnet är ju helt beroende av föräldrarna, och det är ju utsatt om man inte har närhet. Alltså barnet är ju beroende av föräldrarna både för värme och för mat och skydd från faror och sådär, så att evolutionärt så betyder det ju faktiskt att om man lägger ner barnet självt, så betyder det att barnets överlevnad kanske till och med hotad liksom. Och då är ju barnet mer eller mindre programmerat för att skrika på föräldrarna att hallå, här ligger jag, ta upp mig, här kan jag inte ligga liksom. Kom och ta mig, glöm inte mig. Så att det är ju en välfungerande funktion hos ett litet barn att det kommunicerar att det vill vara nära. Att det liksom kan kommunicera sina behov. Och man kan ju aldrig ge ett barn för mycket närhet, utan ge barnet precis så mycket närhet som det skriker efter eller som det visar att det vill ha. Liksom. Mm. Och det kan väl vara en liten chock för föräldrar ibland, det här med, vi har ju många, alltså man har en säng till barnet hemma, man har en barnvagn, man har en bilbarnstol, man kanske har en babysitter och någon vagga och många sådana här hjälpmedel. Men alla de hjälpmedlen är ju ställen där barnet ska ligga självt liksom. Så i många fall så slutar det ju med att sängen kanske inte blir så mycket använd, och till och med kanske vagnen inte blir så mycket använd för att barnet skriker när det ligger självt och sådär. Och det kan ju bli en liten en krock liksom för föräldrarna med förväntningar och barnets behov.
Mm. Jag känner igen det där. Det mest använda saken som vi köpte inför att barnet föddes, det var ju bärsjalen.
Mm.
Den använde vi tills vi nästan hade en nötthål på den och fick laga och köpa ny. Det kände jag, det var ju... Dels blev ju barnet väldigt lugnt av att hela tiden vara nära och bli buren. Men jag kände också att jag blev lugnare av det. För jag kunde fortsätta göra det där som jag behövde göra. laga lunch till det äldre barnet eller hänga en tvätt eller bara liksom gå runt och röra lite på mig. Det gick hur bra som helst, för där satt ju den där lilla filuren knuten liksom mellan brösten.
Idag så finns det ju så himla många sätt att bära barn i sjal eller sele. Vad har vi mer för alternativ, Josefin?
Jag vet inte om det finns några fler alternativ, men det finns ju många, många, många olika varianter av bärselar och bärsjalar och sådär som en hel... Det är ju en marknad det också, så det finns ju hur mycket som helst att hålla ordning på. Och så kan man ju bära bara i famnen utan hjälpmedel såklart också.
Absolut, ja. Men jag tänker nu om man ska göra det lite lätt för sig, så finns det ju väldigt många praktiska, lätta att använda såna här bärsjalar och selar, vilken man nu väljer. Och det där går ju lite i perioder, men just nu så, det kanske är för att stanna, så är det ju väldigt många som använder sjalar till sina barn. För att få den där närheten. Det är ju en närhet för båda. Alltså den som bär och för barnet som blir buren. Och det blir ju en väldigt fin anknytning också.
Mm. Och inte minst så underlättar det ju tillvaron något enormt, som du beskrev, Rebecka. Att också istället för att uppleva att man har ett barn som man lägger ifrån sig och som protesterar och som skriker, som aldrig är nöjd, så har du ett barn som sitter i bärsjalen och som känns som att den är nöjd hela tiden istället. Det är ju liksom, då möjliggör det ju att man kan, man får ju som släppa den här idén om att man ska göra saker utan barnet. Det är väl lite det, att till exempel om man lägger ner barnet i sin babysitter och så tänker man att man ska äta middag och så börjar barnet skrika. Då kan man ju antingen tänka, ska jag gå och trösta barnet och liksom får du sitta där själv och vänta med att äta middagen? Eller går jag bara med på att jag har barnet i famnen eller sjalen och äter middag samtidigt? Liksom så. Att man kanske får tänka att man faktiskt får göra saker samtidigt som man ger barnet närhet.
Det är ju väldigt kulturellt, eller har varit i alla fall kulturellt. Och vi har väl lärt oss av andra kulturer där, att liksom bära med oss barnen och göra saker samtidigt. Från början så var det kanske bara för att gå omkring eller göra ingenting, bara för att ha, eller inte, det är inte bara, utan att ha barnet där. Men idag så kan du laga mat, du kan äta, du kan städa, du kan göra väldigt mycket med att ha barnet nära dig i den här sjalen eller bärselen. Ett praktiskt sätt.
Absolut.
Och där det är till för alla liksom runt omkring. Mormor, farmor, farfar, partner, väninnor, kompisar av alla dess slag. Liksom. Att kunna vara delaktig och använda en sjal också. Kunna hjälpa till och ge stöd.
Och här brukar jag alltid få några funderingar från de föräldrar, för det förekommer ju faktiskt att man får bebisar som inte har det här stora närhetsbehovet. Och som kanske är nöjda när de ligger i sin korg eller sin babysitter eller i vagnen och sådär. Och då blir det som att de föräldrarna tänker att, jaha, är det något fel på mitt barn då, som inte vill vara nära hela tiden och som inte protesterar när det är självt och sådär.
Eller är det något fel på mig?
Ja,
tycker mitt barn att jag luktar illa?
Ja, ungefär så. Det är ju liksom hela den här tidiga föräldraskapet, det är som en så himla känslig period. Ingen, jag menar, då kan det vara lätt att tänka sig, men det vill bara vara nöjd. Om du har ett barn som är nöjt och som vill ligga själv, var glad över det liksom. Men då är det också en anledning till oro hos föräldrarna, för att är det här normalt istället? De andra barnen vill vara nära hela tiden och mitt barn vill ligga själv och tycker att det är okej. Sådär. Så att det är som, oavsett vad man säger så är det alltid svårt att möta det här underliggande oron hos föräldrarna att göra rätt om allting är normalt. Och så där. Men självklart så är det inget konstigt om man har, alltså en del bebisar är bara mer nöjda och mer lätta att vara föräldrar till. De skriker kanske inte på kvällarna och de ligger i vagnen och ler och jollrar och är liksom bara söta. Mm. Och det är ju inget fel på det heller såklart. Liksom. Men det kanske inte är det allra vanligaste. sådär.
Och inte ens syskon är ju likadana där. För första barnet var ju sådär som gärna låg och jollra själv. Och så småningom när han kunde sitta så kunde han ju sitta i timmar liksom och underhålla sig. Mm. Bara man satt i närheten. Och så kommer barn nummer två som gallskriker så fort han är 15 centimeter ifrån mammas hud. De första 5 månaderna av sitt liv. Mm. Man trodde ju inte att det var samma art, liksom, de här två barnen. Men,
nej. Ja. Och då är det lätt att tänka som förälder att ja, men första gången vi fattade precis hur vi skulle göra det här med att vara föräldrar. Vi gjorde allting rätt och vi ska göra precis likadant med barn nummer två. Och så funkar det ändå inte. Liksom. Det blir ändå inte likadant.
Nej. Så det... De har fortsatt att vara helt diametralt olika även efter. Så att redan då borde jag ha sett ett mönster, kan man säga.
Och det är väl absolut någonting jätteviktigt också att prata med föräldrar om. Alltså betydelsen av barns personlighet och temperament. Mm. Att det är faktiskt inte så jättemycket vad föräldrarna gör, utan det är vilket barn har man fått. Liksom. Vilket barn är det här att vara förälder till? Vad behöver just det här barnet? Det är liksom inget som går att läsa sig till i någon bok. Gör si och så funkar det och liksom, då kommer ditt barn alltid vara nöjt. Det finns ju generella tips om det här, till exempel att barn behöver mycket närhet och att de sådana saker självklart. Men annars så handlar det ju jättemycket om just vilket barn man har fått.
Ja.
Och man måste liksom landa i det.
Anpassa sig efter barnet.
Ja, och inte försöka förändra barnet utan anpassa sig som förälder till. För det går liksom inte att lära ett sånt litet barn att vara annorlunda.
Men du, hur ser tiden ut sen på BVC? Man kommer ju tillbaks regelbundet och kan få ditt och dina kollegers stöd, Josefin. Finns det andra runt omkring instanser som man kan behöva få stöd av? Inte bara BVC?
Det finns ju absolut ett nätverk runt BVC, runt barnhälsovården. På många platser i Sverige, så till exempel att jag jobbar, så är det en familjecentral. Och då är det ett samarbete där BVC och barnmorskemottagningen och socialtjänsten och öppna förskolan sitter i samma lokaler och har ett nära samarbete. Men även på de ställen där det bara är ett enskilt BVC så har ju BVC liksom instanser runt omkring sig som man kan få hjälp med. Alltså socialtjänst till exempel, eller psykologer. Allting som kan tänkas behövas för barn och föräldrar.
Bra.
Och för äldre barn så är det ju självklart även liksom, då är det dietister, logopeder, ögon, doktor. Liksom, det finns ju som ett bredare nätverk också.
Det är bra. Mycket bra. Men du, om du skulle ge några tips så här till nyblivna föräldrar.
Oj.
Vad skulle det vara?
Förutom allt vi har pratat om innan. Det är återigen det här att liksom tänka att det är en speciell tid i början. Att liksom acceptera att ett nyfött barn har ganska stora behov. Och att det krävs en del för att möta de behoven. Liksom. Så att det tar upp både tid och energi att vara förälder till ett nyfött barn. Samtidigt som det också är en stor omställning att bli förälder. För det är ju inte bara barnet som har fötts, utan man har också blivit förälder för första gången. Eller tvåbarnsförälder, trebarnsförälder för första gången. Så att man liksom är snäll både mot sig själv och mot sin partner och mot barnet och sådär. Och låter allting bara vara som det är. Att man inte tänker så mycket hur det kommer bli sen, eller att man har för stora höga ambitioner och krav om vad tillvaron ska liksom innehålla, utan att man låter den här första tiden bara få vara en nyföddhetsperiod där livet är lite som på paus. Det är ju inte för alltid, utan det kommer ju som landa och bli mer normalt ganska snart. Men det blir liksom lättare både att tillgodose barnets behov och att tillgodose sina egna behov som förälder om man skalar av tillvaron lite från början. Låter det vara enkelt och med fokus på det mest basala för att må bra.
Skala bort sociala medier när de är som mest rosa, fluffiga, och tänka att det här är inte kan vara ibland en verklighet, men kanske inte som oftast, utan att man återigen anpassar sig och inte glömmer bort att faktiskt vara stolt som förälder, det jobb man har gjort, och njuta av sin bebis och föräldraskapet. Det tycker jag är jätteviktigt. Borde finnas där. Det finns väl hos de flesta, men många gånger så är det mycket oro och tankar och så här i början.
Och att man inte ska vara själv i föräldraskapet. Det är liksom inte meningen att man ska sitta där ensam med en bebis och ha all den här oron, utan man behöver ju hitta människor runt omkring sig som man trivs med och som man litar på, som man kan dela sina tankar och funderingar med. Familj eller vänner eller sin kontakt på BVC eller vem det nu är man behöver prata med. Men att man inte håller det för sig själv, utan att man vågar ställa alla frågor och berätta hur man känner och sådär.
Ja, för inga frågor är ju faktiskt dumma, och vi finns, ni finns för att hjälpa om det nu inte finns någon annan partner eller några nära vänner eller anhöriga i närhet. Så att vi får inte glömma bort att faktiskt ta hjälp. Vi kan behöva det ibland.
Absolut.
Men Josefin, jag vet att du är lite folkbildare, vilket är underbart. Du har ett Instagram, och där heter Instagram Bebisen och vi, va?
Det stämmer.
Bebisen och vi. Där kan ni följa Josefin, för du är ju också en väldigt bra amningsstödjare. Du kan väldigt mycket om amning, och det är många som söker det stödet, vet jag. Du är inte bara då distriktssköterska på BVC och hjälper många föräldrar, utan du har 4 egna barn, god erfarenhet av det, och ger mycket amningsstöd. Och finns mycket skrivet. Vi har mycket frågor om det här. Du har tagit upp mycket om det här, om amningen och rent generellt om små barn. Så att titta gärna in och ta del av Josefins sida när hon folkbildar.
Tack.
Ja, mycket om det här, och mycket om det här med huden och huden på olika sätt. Var rädd om den. Vi pratar ekologiska produkter. Vi pratar om att det ska vara bra för naturen också. Allt det här vi använder. Vi har ett ansvar gentemot vår miljö runt omkring. Det är viktigt att tänka på. Som vi har sagt tidigare, vi jobbar och jobbat med nedbrytningsbara eller nedbrytbara våtservetter från Water Wipes, Baby Wipes, som vi vet funkar bra i mjuka och härliga också. Men annars vanliga naturliga produkter behöver inte vara krångligt alls. Josefin, varmt tack till dig som har delat med dig av den här första tiden för bebisen. Och du följer dem inte bara första tiden, utan hur länge går man hos dig?
Det är ju fram till skolstarten, så det är ju tills man är 5-6 år. Sista planerade på besöket på BVC är när man fyller 5.
Ja, det är ganska lång tid som du... Då etablerar man en nära relation till de här föräldrarna och den lilla bebisen.
Ja, fast det är det som gör jobbet så speciellt och fantastiskt.
Ja, men det är väl det. Sen glesar det väl ut kanske på slutet där.
Jo, då kommer man bara en gång per år. Men då har man ju som träffat familjen så mycket i början, så då har man ju som ändå en god relation. Kanske syskon i familjen och sådär också som man träffar.
Ja, precis. För så är det väl ändå ofta också, att man går tillbaka. Om man nu bor kvar på samma ställe, så känner man sig hemma och bekväm på den BVC med den person man tidigare har träffat och etablerat en bra kontakt med.
Jo, då försöker vi ju fortsätta träffa samma familj, så det är ju jättefint.
Ja, verkligen. Ja, men tack för ett fint avsnitt, Josefin. Lycka till med att folkbilda på Instagram. Jag hoppas att ditt Instagramkonto växer, för du gör ett fantastiskt jobb där också. Och lycka till med dina bebisar och barn på BVC. Nu är du hemma ett tag med att få njuta av din bebis.
Min egen lilla, men precis.
Din egen lilla bebis. Men tack snälla
tack
du.
Själva. Tack
och tack. Alla ni där ute som har lyssnat. Rebecka, du och jag är väl snart tillbaka, va?
En gång i veckan.
En gång i veckan. Och du, vi har över 300 viktiga avsnitt.
Med om ni precis hittat oss, då har ni lite grann att göra om ni ska lyssna igenom.
Ja, det har ni. Mycket, mycket vetenskap. Vi har ju vetenskapsnörden, Partner in Crime, Rebecka Kaplan-Sturk. Du är ju bra på det, att ta fram fakta, olika bra ämnen runt omkring. Innan fertilitet, fertilitet, förlossning, postpartum och hela sträckan med föräldrabiten. Så snart på återhörande, hör ni där ute. Ha det gott och ta väl hand om er. Hör snart då. Tack och hej för idag.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.